Hej! Har ni det bra? Det är en livsfarlig fråga att ställa. Ingen vågar säga något annat i det här läget. Jo, men det kan ju vara bra, så kan det vara jättebra, så kan det vara tillräckligt bra och så kan det vara riktigt, riktigt dåligt. Och det är okej. Till och med när det är riktigt, riktigt dåligt. Hur kan det vara okej då? Jag vet inte. Men vi ska se var vi hamnar idag. Det är Mikaels dag, det är änglarnas dag. Och jag ska inte säga ett dyft om änglar. Så att det får ni hem och läsa själva. Jag ska hamna i den här evangelietexten lite grann. Och göra några nedslag i den. Men låt mig bara börja med när jag blev kristen som ung tonåring. Jag är inte uppvuxen i kristen familj, utan det var konfirmationen och så hamnade jag in i kyrkans värld som 14 och ett halvt åring. Och ganska så snart så kom böckerna till mig. Det var Korset och stiletten. Ja, gamlingarna nickar lite grann. Det var om gängkriminaliteten i New York och en präst som fick tag i gängen där. Korset och stiletten, dramatisk, viktig bok för mig personligen. Och så var det någon bok, jag glömt titeln på den, om en missionär som åkte till Sydamerika och mötte indianerna där. Där var den, Driven, och jag har gått och tuggat, vad hette den? Bruce Olsson, Driven av kärlek. Och så fanns det böcker om Ivan. De var fiktiva, men de berättade om förhållandena i Sovjetunionen på 70-talet, 60-70-talet. Och där var det inte enkelt att vara kristen och familj. Jag slukade såna här böcker och de satte outplånliga spår i mig. De gav mig en bild av vem är Gud. De gav mig en bild av livet på något sätt. Och klumpar man ihop dem allihopa så finns det två gemensamma nämnare i de här böckerna. Den ena är att livet är inte så enkelt. Det är tufft, det är kamp, det är smärta, det är lidande. Det fanns i alla de här böckerna. Och så fanns det en nämnare till. Och det är att Jesu namn, Jesu person kan få utgöra en skillnad. Rätt in i vår vardag, rätt in i vår kamp. Ytterligare en bok då, det är dit jag ville komma i grunden. Den hette En gurus död. Några har läst den. Den handlar om en ung man, man får följa honom redan som pojk, Maharaj. Han var uppvuxen i en hinduisk familj. Pappa var guru, en högt uppsatt lärare och viktig person i samhället. Unge Maharaj upplevde ganska snart att tron håller inte. Det bär inte. Hinduisk tro, alla dessa gudar, ingen hjälper mig. I deras krets, i deras närhet, så fanns en kvinna som var kristen. Och vid ett tillfälle så säger hon bara till unge Maharaj att om du någon gång hamnar i nöd, bara ropa ut namnet Jesus. Han tänkte nog inte så mycket på det, men bar det med sig. Och så händer det att han är ute i någon busch, skog, buskar så där, och en livsfarlig, dödlig, stor orm kommer emot honom. Kommer ur busken och liksom är på väg att attackera honom. Och det enda han gör i det ögonblicket är flasha förbi vad den här kristna kvinnan hade sagt. Bara ropa på namnet Jesus. Han gör det. Han bara säger Jesus. Och ormen viker av. Man kan säga mycket om en sån story, men det där har satt spår i mig. Och så har vi den här texten då. De 70 72 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. När vi uttalar ditt namn. Lärjungarna, de kommer tillbaka här. De hade fått uppdrag av Jesus. Ut och bota de sjuka och säga att Guds rike är här. Och så kommer de tillbaka nästan. Det är som ett hundvalpsmoment. Kan ni se 10-12 stycken golden retriever-valpar som bara kommer där alldeles stissiga och glada? Sådana är lärjungarna. Och de säger på något sätt, det funkar. Det funkar. Visst är det märkligt? Jesus sa till dem, gå ut och gör så här. De sätter tro till det, går och gör. Men tydligen har de ingen förväntan att det ska ske. Tycker jag är intressant. Vi kan ha en hög tro med en låg förväntan. En liten tankeställare, fundera på den. Ska vi lyssna in den tro som vi egentligen har? Att Gud kan. De här stackarna då i alla fall som kommer tillbaka har en hög tro på namnet Jesus. Och då kanske vi ska säga att det handlar inte bara om namnet. För på Nya Testamentets tid och även Gamla Testamentets tid så var namnet och personen samma sak. Det fanns ingen åtskillnad. Och när vi då vet att namnet Jesus betyder den som räddar, då förstår vi att det hänger verkligen ihop. Jag tänker mig inte som en magisk formel, men om en insikt att det är levande Gud vi har att göra med. Okej, Jesu namn är kraftfullt. Hans person gör skillnad. Det var vers nummer 17 i kapitel 10 i Lukas evangeliet. Ska vi ta nästa vers också? Ja. Jesus sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Nu läser jag från folkbibeln här och det är Bibel 2000. Det är nästan samma. Det är inte så stor skillnad. Det här är ju en bild som uttrycker Guds seger över det onda. Men det är också en slags förutsägelse på djävulens slutgiltiga nederlag. Det finns en dubbelhet i detta. Ibland säger man att Jesus har redan vunnit. Det gjorde han på korset och uppståndelsen. Han har redan vunnit. Men det räcker ju att titta runt omkring sig. Det är ju lite elände både här och där. Min konfapräst, han sa ungefär så här, att Satan är död, men vi kan bli slagna av hans dödsryckningar. För mig en rätt bra bild. Den förklarar inte allt. Och den som kan förklara allt när det gäller detta med det onda och det goda, den lycka till. Men vi behöver hänga upp det på någonting. Och den här bilden hjälper mig att jag vet att Jesus har vunnit, men att den onde emellanåt kan få för sig grejer i sin dödsryckning. Jag var 13 år. Var duktig i basketboll. Vårat klasslag var jätteduktiga i basketboll. Det var skolturnering i hela Halland. Och vi visste att vi visste att vi visste att vi kommer att vinna. Vi kom till final. Och vi mötte ett bra lag, men vi var bättre. Så att vi tog ganska stor ledning direkt. Det andra laget höll sig en bit in i andra halvlek där. Men sen tappade de det fullkomligt. Så totalt. Och började spela så rått. Så fult. Det var armbågar. Det var knä in i lår. Domaren kunde inte hantera det här. Våran tränare tog time out. Så kallade han till oss, unga pojkar. Och så säger han bara, gå inte på deras tjafs. Håll humöret uppe. Ni ska spela rent ända till slutsignalen. Det gjorde vi. Vi vann matchen. Men ganska många av oss haltade ut från planen. Att vara människa, att leva. Vi behöver hålla fokus på något sätt. Gå inte på den ondes tjafs. Spela rent. Håll blicken på den som har segrat. Och en dag så är himlen vår. Kan hända att en och annan av oss kommer halta in i mål. Men i mål ska vi. Världen är i uppror. Många av oss, för att inte säga alla, har kamper som vi inte vill ha. För vi människor. På något sätt tycks det ingå. Bibeln är konstig. I vers 19 här så står det: ingenting skall skada er. Ingenting skall skada er. I min bibel står det till och med: ingenting skall någonsin skada er. Den här boken, den är bra, men den är lite konstig. Det här är Lukas 10. I Matteus 10 så säger Jesus: jag sänder er som får bland vargar. Ni kommer att bli utlämnade, piskade och några kommer att bli martyrer. Hur hänger det här ihop med Matteus 10 och martyrskap och kamp och etc. och Lukas 10? Ingenting ska skada er. Be att du får trons öga som ser längre, som ser ända fram, som ser ända fram. Och gör vi det så vet vi hur det slutar. Jag har någon gång berättat om när jag var 12 år. Jag sitter med pappa och tittar på friidrott. Det är något EM, tror jag. Vi sitter och tittar på 3000 meter hinder. Pappas favorit, glömt namnet på honom. Pappas favorit leder, men så kommer sista vattengraven och han ramlar. Pang! 2, 3, 4 gubbar kommer förbi honom. Och pappa bara utbrister: nej, nej. Vad gör jag? 12 år. Jag sitter och fnittrar så som bara en 12-åring kan göra. Det är ingen fara, pappa. Det löser sig. Nej, 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 säger pappa. Men vad är det som händer? Jo, han reser sig upp ur vattengraven. Och så tar han först den ene, sen den andra, sen den fjärde och sen vinner han. Hur kunde jag sitta och fnissa och säga: det är ingen fara, pappa? Jo, för vi tittar på en repris. Jag hade sett det här på förmiddagen. Det hade inte pappa. Jag visste hur det slutar. den blicken, det ögat, det hjärtat, det förhållningssättet, det kan vi hålla i. Vi har så mycket skit och elände här. Men har vi läst den här boken så vet vi hur det slutar. Var inte rädd om du får halta i mål. Men i mål ska du. Den som ställer sig med Jesus idag kommer stå med Jesus då. Jag har gett dig makt att trampa på ormar och skorpioner, att stå emot fiendens hela styrka. Han har gett oss en makt. Vad är det för makt? När gav han den? När fick människan makt att råda över skapelsen? I skapelsen, ja. Jag måste bara läsa. Första sidan i den här boken. Första kapitlet. Gud välsignade människan och sa till dem: var fruktsamma och föröker er och uppfyll jorden. Lägg den under er. Råd över fiskarna i havet, över fåglarna i himlen, över alla djur som rör sig på jorden. Där gavs en makt till människan. Sen hände ju det här sjuka med Adam och Eva som går totalt vilse. Adam och Eva har makten i sina händer. De har det gött i Eden, i paradiset. Och Gud vandrar vid deras sida. Det är en sån skön bild för att de är tillsammans fullt ut. Sen går Gud en liten lov, en liten sväng. Adam och Eva blir ensamma och passar ormen, den jäken. Han passar på. Och så sker det här märkliga att de till slut går på det ormen säger, som bara luras, som bara liksom är ute efter någonting. Och det som sker är att Adam och Eva som har makten i sina händer lämnar den till ormen. Den där nyckeln, huvudnyckeln som ska öppna och låsa överallt, lämnar den till ormen. Ormen tar den och äter den. Slukar den hel. Finns där inne i ormens mage. Adam och Eva står utan makt. Det här står vi på ett sätt under, utan makt. Och så händer sig att Jesus sätts på ett kors. Och så dör han. Och så är han död i 3 dagar. Men han är inte overksam, ser du. Han är icke overksam. Det står inte uttalat, men vi anar mellan raderna att han är fullt verksam. Så Jesus dyker ner i dödsriket. Och han dyker in i det mörkaste och hittar ormen. Och Jesus tar sin hand, kör ner den i ormens gap, ser du. Så djupt han kan komma, och där tar han tillbaka nyckeln. Där tar han tillbaka nyckeln. Sen uppstår han med full kraft. Och så säger han till kyrkan idag: här är nyckeln hos mig. Ni kan få den tillbaka. Jesus återsätter liksom människan in i sitt rätta element. Ibland luras vi fortfarande att tro att allt är kört. Men det är bara ormen som är där och slingrar sig i dödsrycker och får ur sig en viskande lögn lite då och då. Men makten har du fått tillbaka. Jesu namn, Jesu person. Finns mer kraft att sätta tro till där än vad du kan drömma om. När ska vi fatta? När ska vi våga leva det? Men det är dit vi ska, ser du. Det är dit vi ska. Att be i Jesu namn, ingen magisk formel. Men vi ställer oss på något annat än vårt eget. Det är hans makt, hans möjligheter. Sista. Gläd er att era namn är skrivna i himmelen. Jag har redan varit inne där på det lite grann. Varför trycker han på det så mycket? Ha inte glädjen på de direkta, kortsiktiga segrarna. Det kan vi vara glada för också. Om vi vann en basketmatch där som 13-åringar så var vi glada på vägen mot final. Men det var ju bucklan vi ville åt. Det är den vi ska ha fokus på. Det är vårt hem. Det är vår evighet. Men jag tänker också om vi tittar på helheten att Jesus ser nog att vi kan fastna ibland i tillfälliga segrar och nöja oss så med de tillfälliga segrarna att vi tappar den stora bucklan. Liksom. Du behöver inte nöja dig med en fjärde plats. Håll blicken fäst. Tro och förvänta och gå. Men jag tänker mig också att Jesus är fullt medveten om att det finns dagar då inga segrar är. Det är lite kul på ett sätt. Kapitlet innan i Lukas 9 så står det om hur Jesus har varit uppe på förklaringsberget med tre av grabbarna. Petrus, Jakob och Johannes. Var är de andra lärjungarna? Och de är där nere. Och gör så gott de kan. Och det var inte så bra. För när de kommer ner sen så är det en gubbe som ser Jesus. Och springer fram till honom. Och så säger den här gubben, du måste hjälpa min son. Dina lärjungar. Och så jag ser framför mig han pekar på de där andra stackarna som inte hade varit med Jesus då. De har försökt men de kunde inte. Jesus vet det, att vi inte alltid får till det. Vi har ju ibland ett ton obesvarade böner och så har vi ett kilo som är besvarade. Det är våran verklighet. Men Jesus är på det liksom. Ditt namn är skrivet i himlen. Ditt namn är skrivet i himlen. Ibland har jag tänkt, finns det en bok i himlen? Som fladdrar kalanka på julafton förbi mig. Så sitter han tomten där med sin bok och både ojar sig över någon som har inte ätit upp sin gröt och allt vad det är. No, 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 säger han. Finns det en bok? Och ditt namn är skrivet där. Så kommer han ju inte säga no, 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 no. Den där käkar inte upp gröten. Utan det är en sak. Det är en sak som är skillnaden. Finns tro på Jesus eller inte? Finns tro på Jesus eller inte? Hur mycket tro behöver man då? För att jag ska falla över på rätt sida. En gång till. Du får prata in i micken, tror jag.
Senapsskon räcker.
Du har läst din bibel, hör jag. Det behövs så lite som ett senapsskon. Det säger någonting, jag vet inte hur många gram ett senapsskon väger. kanske ett gram. Ett gram tro uppväger 1 miljard ton annat böts. Namnet Jesus, ett gram tro. Wow. Egentligen borde ni resa er upp och vifta och säga halleluja eller något. Men vi är ju så, vi är så väl uppfostrade och svala svenskar. Men tänk när vi kunde förstå det. Drabbas av det. Och leva det livet. Räcka det vidare till en broder, till en syster, till en granne, till en vän, till en ovän. För det handlar om, inte bara om min evighet. Det handlar om hela mänsklighetens evighet. Vart är vi på väg? Vart är de på väg? Mina vänner, behåll fokus. Behåll fokus. Var ödmjuk i kampen, men släpp aldrig Jesus. Tron på Jesus, tron på hans möjligheter. Ställ dig inte på dina tillkortakommanden och bönerna som inte besvaras. Ställ dig inte på det. Ställ dig på Jesus. Hans namn är kraftfullt. Den andliga segern pågår nu. Och en dag är den helt vunnen av Herren Jesus. Och en dag är vi där tillsammans med honom. Öga mot öga. Få dansa med änglarna. Få lovprisa med änglarna. Så var inte rädd, min vän. Herren är med. Ställ dig upp så får jag välsigna dig i detta. Och kära Gud, kära Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig för att du kom till denna jorden. Jag tackar dig för att du började umgås med människorna. Jag tackar dig för att du gav ditt rike till människorna. Jag tackar dig för lärjungarna som tog emot den lilla kretsen som blev allt större och större och större. Och har nått så långt ut i världen att jag också landar här i Öjersjö. Vi är lärjungar till dig, Jesus. Och vi vill förbli lärjungar till dig. Vi vill gå med dig, vara med dig, tro på dig. Vi vill tänka dina tankar. Vi vill leva ditt liv. Och du ser, Jesus, du ser ju varenda tillkortakommanden vi har. Alla kamper vi har. Men du är större. Hjälp mig att se det. Hjälp mig att hålla fast vid det. Hjälp mig att leva det, Jesus. Jesus, jag tror på dig. Jag vill leva med dig. Jag vill dö med dig. Jag vill leva i evighet med dig. Jag älskar dig, Jesus.